Dagens predikotext, den tredje söndagen efter påsk, den hämtar vi från Johannes evangeliets 16 kapitel. Herrens ord genom aposteln. En kort tid och ni ser mig inte längre. Och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra: vad menar han med att säga till oss en kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga jag går till Fadern? De frågade: vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni frågar varandra om det som jag sa. En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Amen, amen, säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, till en stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta, i glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Amen. Jesus, han talar med sina lärjungar i dagens text. Han gör det innan sin korsdöd och uppståndelse. Och självklart också innan sin himmelsfärd. Och han talar med dem och säger till dem: var beredda på att ni kommer att få sörja. Men förtvivla inte, för eran sorg, den ska vändas i glädje. Sorgen ska vändas i glädje. Och sorgen som Jesus talar om, den handlar om två saker som vi tänkte att vi skulle prata om idag. Det handlar om saknad och det handlar om motstånd. Lärjungarna, de skulle sörja och vara ledsna på grund av saknad. En kort tid, säger Jesus, och ni ser mig inte. Lärjungarna, de saknade Jesus från långfredagen till påskdagen. Och vi har pratat mycket de senaste veckorna om att de var svaga i tron. De hade glömt Jesu löften om att han skulle återuppstå. De hade glömt hans tal om att döden på korset, det var ju därför han hade kommit till världen. Och de är ledsna och besvikna när han har blivit avrättad. Men Jesus talar också om en annan saknad. Den de ska känna efter himmelsfärden. När Jesus stiger upp till himlen och tar sin plats på Faderns högra sida. Lärjungarna har vant sig vid att ständigt ha Jesus nära. Vid att kunna tala med honom, be honom om råd och till och med sträcka ut handen som Thomas och ta på honom. Nu ska lärjungarna leva, inte i seende men i tro. Och de saknar Jesus. Han vill förbereda dem på det. Ni kommer att sakna mig. Det kanske låter konstigt, men även vi saknar Jesus. För här i världen märker vi så är det svårt att tro. Och den kristne kan ibland känna: jag önskar att det fanns något ännu mer påtagligt bevis på att min tro är sann. Om Jesus hade vandrat med mig, då hade det varit lättare att tro. Och vi känner ibland en saknad efter den här närheten som lärjungarna fick uppleva. Men det är faktiskt också så att vi människor, vi känner en saknad. Vi känner en saknad efter Gud, allt sedan syndafallet. Även den kristne som har fått ett nytt liv, en ny människa, en ny god vilja som vill det Gud vill. Även den kristne som äger evigt liv genom tron känner en saknad efter den harmoni som fanns i Edens lustgård och som kommer att finnas igen i himmelriket. Trots att vi har frid med Gud så är vårt förhållande till Gud inte så okomplicerat som Gud skulle vilja att det var. Vi känner en saknad efter den närhet som människan innan syndafallet hade med Gud. Men, säger Jesus, eran saknad, den ska ta slut. Den varar inte för evigt. Lärjungarna, de skulle få återse Jesus. Var inte oroliga, sa han. Ni ska få återse mig. Och första gången är ju förstås på påskdagen. Det är en kort tid. 2 dygn. Men ändå känner de stor saknad. Jesus uppmuntrar dem. Ge inte upp, för vi ska träffas igen. Men vad som är ännu bättre är att både lärjungarna och också vi ska få återse Jesus i himmelen. Och i himmelen så känner vi inte längre någon saknad. Så kommer det inte att dyka upp någon ytterligare förlust. Vi kommer inte att behöva skiljas igen. Vi förstår att lärjungarna någonstans inombords tänker när Jesus stiger upp till himlen. Men vi har ju nyss återsett honom. Han har ju nyss kommit tillbaks. Ska vi behöva skiljas igen? I himmelen behöver vi inte skiljas igen. Saknaden ska få ett slut, säger Jesus. Sorgen, den ska vändas i glädje. Men Jesus talar också om ett annat problem för den kristne. En annan anledning till sorg i dagens text. Han talar om det motstånd som världen gör mot den kristne. Ni kommer att gråta och jämra er, säger Jesus. Men världen ska glädja sig. Att vara kristen, hörni, det innebär att mötas av motstånd. Och det fick lärjungarna märka av. Det fick den tidiga urkyrkan märka av. Vi vet inte detaljer kring exakt vad som hände med alla lärjungarna. Men enligt traditionen så är det bara Johannes som inte behöver dö martyrdöden. Han klarar sig. Men samtidigt så vet vi att uppenbarelseboken, den skriver han i fångenskap på ön Patmos. Han är förvisad dit på grund av att han bekänner sig som kristen. Lärjungarna, de flesta av dem, de går ett våldsamt öde till mötes. Människor blir arga över deras predikan och söker att döda dem. Den tidiga kyrkan, den tidiga församlingen stöter också på motstånd. Efter att ha predikat om Jesu uppståndelse så blir de fördrivna från Jerusalem. De får höra att de inte längre är välkomna att bo kvar där i den heliga staden. Man kan tänka sig att för lärjungarna och de tidiga kristna som är judar så är det med sorg i hjärtat de lämnar Jerusalem. Där finns ju Guds tempel. Om Jerusalem har ju Gud uttalat löften. Men de måste lämna. De blir flyktingar. Den tidiga kyrkan, efter en tid av osäkerhet, så blir den olaglig i romarriket. Romarna bestämmer sig för att det får räcka med den judiska tron. Annat än den kan de inte acceptera. Och de kristna, de får gömma sig. Och de får leva under ständig rädsla för att bli gripna och avrättade. Ändå fram till mitten av 300-talet så är historien full av martyrer som dör för sin tros och bekännelses skull. Man kan läsa om Perpetua och Felicitas från norra Afrika, från Kartago, som omvänder sig till kristendomen och blir döpta och strax efter det arresterade. Och eftersom Perpetua är av fin familj och släkt så får hon flera chanser att avsäga sig sin nyvunna tro på Jesus. Hon kallas inför myndigheterna och man pressar henne att säga att hon avsäger sig Jesus. Men hon gör inte det. I fängelset ammar hon sin nyfödda bebis medan hennes slavinna Felicitas väntar på att föda. 203 år efter Kristus så avrättas de båda med halshuggning. Men det är inte bara förr i tiden som kristna mötte våldsamma slut på sina liv. Utan kristna idag möter också motstånd. I mer än 60 länder så är det farligt att vara kristna. Kristna lider förtryck för sin tro. Man kan bli arresterad. Man kan mista chansen till att få ett jobb. Man kan utsättas för trakasserier av grannar. I Nordkorea skickas kristna till arbetsläger. Och de som innehar en bibel straffas ofta med döden. I Egypten brändes 38 kyrkor bara under 2013. Affärer som ägdes av kristna brändes ner. Hem vandaliserades. I Nigeria så lever många kristna i ständig skräck för terroristorganisationen Boko Haram. En islamistisk organisation som blivit världskänd nu på slutet genom att kidnappa 300 flickor. Ledaren hotar med att sälja dem som flickhustrur eller sexslavar. Man reagerade på omvärldens fördömanden och på regeringens krafttag med att mörda 300 människor i förra veckan. Varje månad dör det ungefär 100 kristna runt om i världen på grund av deras tro och bekännelse. Ni kommer att gråta och jämra er, säger Jesus. Men världen ska glädja sig. Även vi som lever i ett fredligt land. Även vi möter motstånd. Även om den inte är av samma slag. Vi lever i ett samhälle med en så kallad humanism. Vars företrädare ibland kan säga. De kristna borde inte få behålla sina barn. Samhället borde omhänderta dem. Så att de inte smittas av den hemska tron på Jesus. Vi lever i en värld där vi ständigt är attackerade av djävulen, av världens värderingar, men också av vår egen syndiga natur. Många av de prövningar som vi går igenom, de beror inte på yttre förtryck. De beror inte på andra människors synd, utan på min egen. På min egen synd. I hjärtat. Det finns en del av mig också som aldrig blir omvänd, som aldrig vill lyssna till Guds ord, som aldrig vill ta hans vittnesbörd för sanning, utan som alltid säger, men kanske ändå inte. Men, säger Jesus till lärjungarna och till oss idag, er sorg ska vändas i glädje. Förtvivla inte, säger Jesus. Han försöker förklara för lärjungarna som står inför svåra prövningar att de prövningar de ska gå igenom, de är övergående. Han liknar livets svårigheter, livets bekymmer, till och med hotet om död för trons skull. Han liknar det vid smärtan vid en förlossning. Smärtan är intensiv, men den är snabbt övergående, säger Jesus. Det går över, säger han. Och framförallt, glädjen som följer efter är så mycket större än smärtan. I de allra flesta fall, i de normala fallen, så kan mamman glömma förlossningssmärtorna i glädje över barnet. Och barnet får med sig glädje så mycket längre än vad förlossningen får med sig smärta. Så är det också för er, säger Jesus. Från våra tidsperspektiv så kan ett liv i kamp mot världen och synden te sig väldigt, väldigt långt. Men påminner Jesus, jämför med evigheten. Jämför med det som ligger framför. Glädjen, den kommer att vara inte ett kort ögonblick, utan för alltid. Glädjen i himmelriket, när vi inte behöver vara rädda för att sjunga Guds lovprisning. Glädjen i himmelriket, när vi inte behöver kämpa med vår egen synd. Glädjen i himmelriket, när vi inte längre skådar som i en spegelbild, utan får möta Gud ansikte mot ansikte. Den är så mycket större och den varar så mycket längre än lidanden här i världen. Men att vara kristen handlar inte bara att se fram emot det som kommer sen. Att vara kristen är också att varje dag få gå från sorg till glädje. Den dagliga omvändelsen. Att varje dag be Gud om förlåtelse för sina synder och ta emot hans nåd. Det är också en övergång från sorg till glädje. Vi behöver inte vänta på Guds tröst och tänka den kommer sen, utan den äger vi idag och här och nu. Mitt i sorgen ska ni glädja er, säger Jesus. Och så är det faktiskt. Vi får närhelst vi vill knäppa våra händer och bekänna för Gud. Jag är inte så stark som jag borde vara. Jag vacklar ibland. Jag känner mig ibland vilsen. Men jag vet att du förlåter min svaghet. Och att jag är ditt älskade barn, inte på grund av min långa fina meritförteckning, utan på grund av Jesu död på korset och hans uppståndelse ur graven. Sorgen övergick i glädje. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, du vet att det finns mycket i våra liv som vi är ledsna över, som gör oss beklämda och betryckta. För en del av oss är det hälsan, den bristande hälsan som vi bär med oss varje dag, och vi ser att kroppen bryts ner. För andra är det anhörigas problem och bekymmer som tynger mest. För någon är det den ständiga kampen mot synden. För en annan kanske det är svagheten i tron. Tack för att du genom din son har lovat oss att den sorg vi känner, den ska vändas i glädje. Tack för att du ger oss anledning att glädjas varje dag. Och hjälp oss att se dina många goda gåvor. Så att vi inte förtvivlar utan hittar nytt hopp genom din nåd. Vi ber i din sons heliga namn. Amen.